There are warm welcome smiles here to greet you. Lots of beautiful ladies to meet you. Fantastic food is here to entice you. Exotic places sure to excite you. Come and see, it's really amazing. Make your dreams reality.
Idag ska jag prata sjukförsäkring för oss som tillbringar en del tid i Thailand. Det ska jag göra med Claes som har en Facebook-sida där han informerar om sjuk- och övriga försäkringar, varvat med tips och information för de som bor eller vistas mycket i Thailand. Ja, välkommen till programmet, Claes.
Tack för det.
Bor du i Sverige eller du stannar i Thailand även under sommaren?
Normalt sett så bor jag i Thailand 9 månader och är i Sverige 3 månader över sommaren. Då.
Ja. I år blir det lite annorlunda då?
Ja, i år vågar jag mig inte riktigt hemma om jag ska vara ärlig.
Nej, jag håller med. Jag förstår. Det var tveksamt även för mig, vet du. Men Claes, när upptäckte du Thailand och var slog du dig ner?
Jag var här. Jag har varit här ett par gånger i och för sig med jobbet. Jag jobbade som vd för Masta, en stor Masta-återförsäljare. Så vi var mellanlandade ibland här i Bangkok och åkte ner till Pattaya och lite olika ställen. Och de har ju en fabrik. Masta i Rayong, så att jag hälsade på den några gånger. Men jag fastnade egentligen 2006 när jag var här med min då 6-åriga grabb. Vi var på en semester han och jag och på Phuket och sen så blev det så att 2010 så flyttade jag ner.
Ja, och det har du inte ångrat?
Ja. Nej, jag har inte ångrat det på någon gång, måste jag vara ärlig säga. Jag hade väl planerna på Spanien först, men det blev Thailand och jag är nöjd.
Ja, men Claes, är inte Phuket lite för mycket turister?
Det kan det mycket väl vara, men det beror lite grann på var. Phuket är ju en rätt stor ö. Den är ju, finns mycket att välja på. Det var ju Phuket Town som är, det är ju en staden så att säga. Men det som är mest känt, det är väl Patong då, nöjesdelen eller nöjesmäckat.
Ja.
Och det är ju där det är mest turister. Sen bor vi 8 kilometer norr om Patong och det är en liten by som heter Kamala. Och här finns liksom inget direkt nattklubbsliv i den bemärkelsen, utan det finns ju givetvis barer och restauranger och en fantastisk strand. Och det är väl mer den familjära delen kan man väl säga på Phuket.
Ja.
Här trivs jag.
Men du, fantastiska stränder, det finns det väl på hela ön?
Ja, det borde jag göra, absolut.
Ja.
Så att det är väl en av dem, men det är sagt, kanske den mest familjevänliga, väldigt långrund och går även att bada på icke-säsong så att säga, när det kan vara rödlaggat på många andra ställen.
Ja. Men hur kommer det sig att du började läsa det finstilta hos olika försäkringsbolag?
Ja, det började egentligen med att jag tror det var 2014 eller 2013, jag kommer inte exakt ihåg. Så åkte jag in för denguefeber till sjukhuset i Bangkok Hospital på Phuket. Och när jag skulle lämna sjukhuset så gav jag dem givetvis mitt kortnummer till Scandia Life som jag då hade, ett svenskt sjukförsäkringsbolag som jag hade köpt den via företaget, en hälsoförsäkring worldwide som då kostade 42 000. 000 kronor. Alltså rätt mycket pengar är redan då, vill jag påstå.
Ja.
Och då upplyser man mig om eller med bestämt, men nej tyvärr, det kan vi inte ersätta det för. Det var inte någon jättesumma, jag tror det kostade kanske 50 000 baht eller vad det var, jag hade varit där en vecka.
Ja.
Och då undrar jag, men det här är ju den vanligaste sjukdomen i Asien, ja. Och framförallt i Thailand. Jag menar, jag har ju en worldwide sjukförsäkring, ska inte den täcka? Nej. Det ingår då i smittskyddsförordningen i Sverige. Och de sjukdomarna som ingår i smittskyddsförordningen, de täcker man tyvärr inte för. Och det var så det egentligen började. För då började jag tänka, vad är detta? Och vad är den här smittskyddsförordningen egentligen? Och då visar sig att där ingår då till exempel det allmänpliktiga sjukdomar som man utöver de allmänfarliga sjukdomarna. Till exempel denguefeber, gula feber, influensa, kikhosta, legionella infektion, malaria, mörsvirusinfektion, mässling, papegojsjuka, påssjuka, röda hund och så vidare och så vidare.
Oh.
Och tänkte, herregud, Skandia måste ju vara världssämst, tänkte jag. Men så började jag kolla upp de andra på marknaden, de försäkringsbolagen i Sverige som fanns. Då visade sig att alla har samma regler. Så det här är då exkluderat från de svenska försäkringsbolagen.
Ja.
Och då tänkte jag, nej, det här var ju inte bra. Och då var så det började, att jag började kika på olika internationella, inhemska bolag. För jag tänkte att om jag drabbas där, hur många är inte andra som drabbas av det här? Och då tänkte jag, det här ska jag baska med. Ta och plugga lite på och se vad jag kan komma fram med.
Och sedan ville du dela med dig av det du fick reda på?
Ja, det vill jag gärna göra. Och jag började från början en Facebook-sida. Och sen blev det, sista halvåret eller året ungefär, har det blivit även en Facebook-grupp. Skillnaden är egentligen bara att det är lättare i en Facebook-grupp om man är medlem att hitta inlägg som man har gjort. För jag lägger dem i filer och då kan man lätt klicka på filer och så kan man scrolla fram det man vill titta på istället för att scrolla upp och ner. Och i samma veva var jag med i styrelsen på något som heter SPP eller Skandinavien på Pucken. Och det är en förening med 300-400 betalande medlemmar. Och jag fick då förfrågan om jag kunde bistå medlemmarna med försäkringsdelen och sjukvårdsfrågor och så vidare eftersom jag höll på med det här. Och då sa jag, det kan jag väl absolut göra då. Och så har det ens funnit vidare.
Men du valde alltså Facebook för att nå ut till riktigt många?
Ja, det var ju mer en självisk anledning och det var väl kanske inte just för att nå ut till så många egentligen från början. Det var bara att göra en enkel marknadsplats för de som då var intresserade av det och ta del av mina erfarenheter. Skulle enkelt kunna göra det och Facebook är ju någonting som de flesta har använt sig av och använder sig av. Så att det var väldigt smidigt än att göra en webbsida och marknadsför den, för jag jobbar ju helt ideellt och liksom det är mera en hobbyverksamhet för mig, så att jag är så pass lyckligt lottad så jag kan klara mig på min pension och så vidare, så att jag behöver inte, och jag får ju inte ens jobba här, men jag har någonting att syssla med lite grann på sidan, det var ju som grejen och så har det fortsatt.
Men Claes, kan du då ge oss adressen till din Facebook-sida?
Facebook-sidan heter helt enkelt Sjukförsäkring i Thailand. Min Facebook-grupp, den heter Sjukförsäkring Thailand. Det vill säga, väldigt snarlikt, det är bara ett i som skiljer. Så att där kan man då välja vilken man vill kika på.
Vi ska pausa med lite musik, Claes. Och vad får vi höra först?
Ja, en av mina svenska favoriter. Och det är en sång som heter Hon gör allt för att göra mig lycklig. Det är Thomas Ledin som står för den.
pojkarna de frågar, vem är hon som vi sätter tillsammans med? Vad heter hon? Vad gör hon? Var kommer hon ifrån? Tala om för oss vem den flickan är. Hon är flickan som gör allt för att göra mig lycklig, flickan som bara vill mig väl. Hon är flickan som gör allt för att göra mig lycklig, den enda flickan för min rastlösa själ.
Efter att ha själv blivit smärtsamt erfaren om hur viktigt det är att läsa det finstilta på försäkringen, så har Claes börjat jämföra olika försäkringsbolag och deras försäkringar. Ja, Claes, du har delat upp Thailandsbesökarna i 4 huvudgrupper. Vilka då?
Ja, det var ju någonting jag gjorde direkt i början, och jag kan väl säga så här att jag har kanske skalat ner det till egentligen 2 grupper, eller 3 grupper idag. Det är dels de som är skrivna i Sverige och som bor i Thailand delvis eller heltid och vill ha sin försäkringsvård, det vill säga sjukvård, i Thailand. Så att det finns ju de som kanske är som jag då, 9 månader om året eller 8 månader om året. Men man vill fortfarande ha vården i Thailand. Och jag är nu i och för sig skriven i Thailand, men många är ju inte det, utan de är ju kvar av olika anledningar skrivna i Sverige, men de vill ändå ha vården här. Därför att de inte har något, kanske familj eller liknande, något att återvända till, utan ja, det är en grupp givetvis. Den andra är ju då de som är utskrivna ur Sverige och inte har någon mantalsskrivningsort i Sverige. De kan inte ta en reseförsäkring till exempel, utan de blir tvungna att hitta en annan lösning här nere. Och sen har vi ju de som fortfarande är skrivna i Sverige och som är här på en kortare semester. Och där är det ju då framförallt en reseförsäkring som gäller. Om det är det. Beror lite på hur lång semestern givetvis är, men normalt för de som är här några veckor så, eller någon månad, så då är det ju reseförsäkring alla gånger. de som är här och givetvis lite längre, då är det som sagt, då finns det två alternativ. Och det ena är då en reseförsäkring som många har. Många som sagt, de som är fortfarande skrivna i Sverige, de har ju möjligheten att ha en försäkring kanske och en reseförsäkringsdel som de, ja, alla hemförsäkringar egentligen idag erbjuder. Alternativt så kan man ju givetvis välja en sjukförsäkring i Thailand. Nu är det så att en sjukförsäkring är ju lite dyrare i allmänhet än en hemförsäkring. Hemförsäkring är alltid det billigaste alternativet. Och det finns ju då även renodlade reseförsäkringar som till exempel Goda, som är ERV, eller Geverts. Det är väl de tre som egentligen finns på marknaden idag. Och de här reseförsäkringarna, de har ju i och för sig en väldigt bra täckning. De täcker ju väldigt mycket förseningar av flyg och ersättning av bagage som det kommer bort. De har även en del stöldskydd och så vidare. Och, det de däremot så att säga, gör om man skulle råka ut för en liten allvarligare sjukdom eller olycka, det är ju att man helst ser till att få hem den skadade så fort som tillståndet medgiver. Det vill säga så fort man är flygbar. Och för att komma in i den svenska sjukvården givetvis, så då sparar man ju pengar. Det är ju liksom den delen. Så att det är kanske, alla tänker inte riktigt på det. Det kan bli väldigt problematiskt. Jag hade till exempel ett par här i nyår som hade kikat lite grann. De är här ungefär 7-8 månader om året och funderade på en internationell sjukförsäkring, och vi talade lite grann om det här, men till slut så sa de nej, men det blir kanske lite för dyrt och vi fortsätter med våran Goda. Ja, det går bra, sa jag. Det är upp till er givetvis. Och dagen efter nyår, tror jag, om det var 2 dagar efteråt, så ringde han upp till mig och sa det, ja, nu har min fru drabbats av kristallsjukan. Det är en sjukdom som sätter sig på balansnerven, så man blir alldeles yr och man mår väldigt dåligt, kan jag säga. Och får normalt sett en viss tidsvård på sjukhus, och det är klart att det är normalt sett inte någon jättefarlig sjukdom, utan det här brukar gå över med lite medicinering och så vidare efter någon vecka eller ett par. Men man får kanske tillbringa en liten tid på sjukhuset då i alla fall. Och det är klart, normalt sett kan jag tycka att den är inte grund för att man ska bli hemskickad till Sverige. Men det var just vad Goda ville göra. De ville ta hem henne och han var alldeles förtvivlad, för de hade precis kommit hit. Och så kan det gå, om man säger så. Det är liksom i bedömningarna som görs, så att säga. Det får man vara beredd på att man råkar ut för om man har en reseförsäkring.
Men Claes, bör man som långtboende eller om man stannar flera månader kanske teckna både sjuk- och ansvarsolycksförsäkring?
Ja, jag säger så här att olycksfallsförsäkring, den ingår i en sjukförsäkring. Om du har en internationell sjukförsäkring, den ingår i den. Däremot ingår inte en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skulle jag kanske teckna fristående. Till exempel har du en bil eller en moped som är väl de stora riskbitarna när det gäller ansvarsförsäkringen, så kan man ju antingen ha det inbakat i premien eller så kan man ju köpa till det relativt billigt. Det är kanske någonting som väldigt många missar, framförallt när det gäller motorcykel, eftersom det här är motorcyklar vi talar om då. Så att här bör man ha en tilläggsförsäkring, och den kostar inte mer än mellan 1500 och 2500 watt om året för att ha en ansvarsförsäkring, och det bör man definitivt ha. I bilförsäkringen ingår det i allmänhet, så det där är klart. Sen kan man givetvis ha en generell då, man, men jag tror inte det är väl inte, ja, jag vet inte, det är upp till var och en i försäkring, skulle jag säga. Mm.
Men vilket är bäst då, en svensk eller thailändsk ansvarsförsäkring?
Ja, en ansvarsförsäkring, det spelar nog inte så stor roll om du köper en svensk eller en thailändsk, utan den ingår ju i de flesta reseförsäkringarna. Så att jag skulle säga, där kan man lika gärna köpa en svensk om man nu vill ha en ansvarsförsäkring. Vill man bara ha för motorcykel och bil, då ordnar man det här i Thailand. Det är det billigaste. Gäller en sjukförsäkring, om man frågar sig vad är bäst, i praktiken inte vare sig en svensk eller en thailändsk sjukförsäkring. Jag har ju förklarat varför en svenska inte är så bra, och en thailändsk sjukförsäkring, de är för omgärdade av olika begränsningar. Du kan till exempel köpa en relativt rättig sjukförsäkring på pappret som kanske täcker dig upp till 700-800 000 baht. Och problemet är att då får man oftast en begränsning vad det gäller kirurgi. Den kanske är maximerad till 100 000 baht. Allmänna sjukhusomkostnader 80 000 baht, relativt vanligt. Och i de allmänna sjukhusomkostnader ingår då labbtester, röntgen, MRI-kamera och så vidare och så vidare. Så att i själva verket så är inte de här 800 000 max ersättningsbeloppet så mycket värda, för det är så mycket begränsningar som skär ner det egentligen, så då kanske bara är värt egentligen 100 eller 150 000. Därför att, ja, till exempel jag hade en diskbrocksoperation, den kostade mig 350 000 baht, själva operationen. Och då skulle jag ju med en sån här försäkring fått betala dessutom 250 000 extra, därför att operationen gick på så pass mycket mer. Så att jag menar, det är, nej, de thailändska, de ger jag inte så mycket för, kan jag säga, tyvärr. Utan det gäller internationella, om man ska ha dem.
Men Claes, vad ska man tänka på när man jämför olika bolag, oavsett om det gäller då en reseförsäkring eller någon sjukförsäkring eller annat?
Ja, som sagt, det är ju, man får ju dela in det i olika delar där då. När det gäller en reseförsäkring, då måste man helt enkelt jämföra sin hemförsäkring och jämföra den med till exempel en goda försäkring. En goda är den som jag tycker är den som är bäst av de rent fristående reseförsäkringarna. Det skiljer lite grann antal dagar, det skiljer lite i priset, ganska mycket skulle jag säga. Och sen beror det också på hur gammal man är, eftersom goda till exempel, de har ju en gräns upp till 70, sen har de en seniorförsäkring. Och då blir premien dubbelt så dyr plötsligt, och ja, de har, jag tror att det kommer att komma ännu mer höjningar, för att till exempel så hade jag i våran svensk grupp, eller skandinaviska gruppen här i Phuket, förhandlat fram 10% rabatt vad det gäller goda, men den har man tagit bort i år därför att utfallet i Thailand är så pass högt. Så att ja, frågan är om det kommer att bli ännu mer. Vi får se. När det gäller den här sjukförsäkringar, då är det viktigast att egentligen kolla vad kostar den här försäkringen om 5, 10, 15 år. Så att säga, om jag nu är 60 idag, då skulle jag rekommendera att man ber att få en kontroll på när man är 65, 70, 75 och så vidare, vad det skulle ha kostat idag, så att man kan se hur kraftig ökning är det frågan om. För det här skiljer det enormt mycket mellan bolagen. Jag menar, här är det, och en del säger så att säga med prislappen att vi vill inte ha äldre människor försäkrade, istället för att säga rakt ut att nej, tyvärr. Men om man får en fördubbling eller en tredubbling av sin premie från det att man är 70 eller 75, då kan man inte behålla den helt enkelt. Det är många som inte har råd och som inte har tänkt på det här i början, och då är det för sent sen tyvärr.
Men finns det något bolag som du kan rekommendera för så kallade långliggare i Thailand?
Ja, jag gör ju varje år en jämförelse utav de olika försäkringsbolagen, och brukar du ta upp de 2-3 bästa bolagen. Och idag, som det ser ut, innan jag har gjort 2020 år, den kommer nu i höst, så skulle jag säga att april som är egentligen i grunden en fransk, eller en av de största franska försäkringsbolagen, är den som är mitt val nummer ett. Om man är under 66 år, vill säga. För där är deras sista inträdesdag. Sen är den livsvarig i och för sig. Men man måste vara under 66 första gången man tecknar. Om man nu inte är det, så är det i mitt val nummer två är en Cigna. Som är ett stort amerikanskt bolag. Den har jag själv faktiskt. Men det är mitt andra val. Den har en fördel att det är att man kan betala den månadsvis. Den gäller i och för sig för ett år, men man kan betala den månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Och man kan faktiskt säga upp den här efter ett par tre månader om man nu vill det och bara sluta betala. Man måste i och för sig meddela dem per e-mail 7 dagar innan, men det fungerar. Så det är de två som jag rekommenderar idag om man nu vill ha en sjukförsäkring i Thailand.
Men Claes, jag såg att ICA här i Sverige lanserar en reseförsäkring som gäller i 60 dagar. Har du hunnit kolla den?
Ja, det är väl så här att det är egentligen i grund och botten en ERV-reseförsäkring. Så att, och den gäller, som jag ser, egentligen i bara 45 dagar. De har lite olika. De har en som kallas för semesterresa. Och det är tillägg till hemförsäkringen. Och hemförsäkringen gäller normalt sett 45 till 60 dagar. Och sen kan man lägga till det här semesterresatillägget. Det har ingenting med medicinska kostnader att göra, utan det är lite olika utökade stöldförsäkring och flygförsäkring och så vidare. Sen har de sin långresa som är då upp till ett år som man kan ta. Och som sagt, man kan lika gärna ta ERV, det är ingen skillnad i villkor eller pris, behöver jag säga.
Men Claes, ge oss adressen till din Facebook-sida där du jämför olika försäkringsbolag.
Ja, då skulle jag rekommendera att man går in i min grupp, för det är lättare att hitta sakerna där, och det är då Sjukförsäkring Thailand.
Vi ska lyssna på mer musik, och vad ska vi höra på nu?
Nu blir det lite amerikanskt, och det är You Are Making Me High med Toni Braxton.
And again, you know I want you so bad. with all I really won't be. Ooh, with you inside me.
Idag berättar Claes om sjukförsäkringar för oss som tillbringar en del tid i Thailand. Claes har en Facebook-sida där han informerar om sjuk- och övriga försäkringar, varvat med tips och information för alla som bor eller vistas mycket i Thailand. Men Claes, vem betalar dig för allt arbete du har med detta?
Ja, det skulle man ju kunna fråga sig. Det är många som gör, men eftersom jag är pensionär, inte får jobba här nere, inte vill jobba här nere utan göra det jag känner för lite grann, så är det ingen som betalar mig för det här, utan jag gör det här helt ideellt. Nu har jag ju som tur är lyckats förhandla till oss i SPP, då Skandinavbukket, lite rabatter på bolagen. Vi har till exempel en April som jag tycker är den bästa. Där har vi fått 10% rabatt, vilket är rätt mycket pengar för en medlemsavgift om 300 baht per år. Så att jag får ju ta del av de rabatter jag lyckas förhandla till dem. Så att, och det blir en kron, eller en rabatt då, i alla fall om man tittar på sig själv och barn och fru. Så att, det är jag fullt tacksam med. Och som sagt, det här är mera lite hjärngympa för min del. Så att, även om det är år, med tanke på corona, så har det ju blivit nästan ett halvtidsjobb, om inte mer. Så då hade man kanske önskat att man hade haft ett företag eller varit anställd någonstans. Men det får man ta. Det fungerar. Jag tycker det är kul, så att det är det viktigaste.
Men finns det något försäkringsbolag överhuvudtaget som kan försäkra mot corona?
Ja, det gör det faktiskt. Det är båda de försäkringsbolagen när det gäller sjukförsäkringar, som jag nämnde, April och Signa, de gör det. Men det finns ju billigare alternativ om man nu bor i Thailand. Det är många som har tecknat en ren corona-försäkring. Och det finns ju då ett antal bolag som betalar 800 baht för ett år. Så har du en kostnadstäckning, medicinsk kostnadstäckning på 100 000 baht om du hamnar på sjukhus. Och skulle man ha oturen att kila vidare, sagt, så finns det en livförsäkringsdel på 1 miljon baht till den förmånstagare man nu har valt ut. Och det är ju en billig försäkring som i alla fall ger ett visst grundskydd. Sen gäller ju de här sjukförsäkringarna som man nämnt, de gäller för de beloppen de har i basen, så att säga. Det där är det ju full täckning.
Stämmer det att man utan kostnad kan få förslag på försäkring av dig, Claes?
Ja, det gör det faktiskt. Och jag brukar faktiskt rekommendera alla jag pratar med som går i försäkringstankar att helt enkelt mejla mig sina födelsedata. Jag behöver bara år, månad och datum. Och samtidigt då, om de har ett förslag, skicka över det eller mejla över det, så kikar jag gärna igenom de villkoren som finns. Det ger ju mig lite mer insyn och erfarenhet om jag inte redan har den från de försäkringarna som de kommer med. Och jag har haft så många som av olika anledningar har varit ledsna och haft det oerhört knepigt med sina försäkringsbolag. Så att jag brukar säga det, att skicka över era förfrågningar så ska jag göra allt jag kan för att hjälpa er. Så slipper man de här tråkiga delarna när man inte kan hjälpa därför att man är ute för sent eller något liknande. Det gör jag så gärna. Så länge jag orkar så ska jag försöka hålla igång med det.
Det betyder alltså att du inte tillbringar allt för mycket tid i solstolen?
Nej, det kan man väl säga. Det gör jag inte, utan, men det beror inte bara på det, utan jag tror att lagom är bäst. Nu tror jag att det är väldigt nyttigt att tillbringa en 20-30 minuter om dagen om man kan i solen. Fast då helst så gör jag det mellan klockan 8 och 9 på morgonen när D-vitaminintaget är som störst och bäst. Men annars så håller jag mig undan, kan man säga.
Ja, Claes, vad är det mer man ska tänka på, tycker du? För att nu tänkte jag att vi ska ge dig ordet, så att nu är ordet fritt, Claes.
Ja, tack för det. Det finns en hel del saker att tänka på. Det är sagt, om man nu talar om sjukförsäkringar så finns det hur mycket som helst att tala om. Men jag ska försöka ta ut de viktigaste delarna och de tråkigheter som jag kanske har råkat ut för då, när folk har kontaktat mig lite sen. En viktig del är väl det att man tänker på sin ålder och många bolag, de allra flesta ska jag säga, de har en åldersgräns för den här sista inträdesdagen här. De flesta ligger runt mellan 60 och 65. Och det innebär ju då att många kanske tänker att jag kan vänta ett tag, jag mår faktiskt riktigt bra och har inte haft några problem, utan jag väntar tills jag blir 64 eller 65, då kan jag säkert hänga på. Problemet är att många då just innan eller kanske några år innan har råkat ut för någon sjukdom eller någon olycka som gör att försäkringsbolaget inte riktigt lika gärna tar emot dem som kund. Och då är det ju lite tråkigt, för då kan det bli riktigt dyrt. Likaså de som väntar upp i åldern då, när man kommer upp i kanske 66, 69 och så vidare, då är det svårt, för då är det inte så många bolag som tar emot den som första gångs kund. Utan då blir det lite dyrare givetvis. Och det finns de här Cigna som jag nämnde, de har ingen åldersbegränsning och det är ett av de mycket få bolagen som gör det. De blir då givetvis lite dyrare kanske än de flesta andra bolag. Men risken är ju givetvis större för dem, så att det kan jag ha en viss förståelse för. Så att det är väl en sak som man bör tänka på. Att vänta inte för länge innan ni tar en försäkring. Om ni tänker bo kvar i Thailand längre tid. En annan sak som man också bör tänka på är väl kanske den sambo man har eller den man bor ihop med. Oftast en aning yngre än en själv. Och nu har ju de flesta thailändskor eller thailändskor, där de har ju fri sjukvård, men den är ju kanske inte alltid av den standard som man kanske skulle önska sig, även om jag inte tycker att den är dålig på något sätt. Men det är som sagt, det är ju köer även där. Och ibland med lite tveksammare standard än i privatsjukhus givetvis. Och den försäkringen som man då kanske skulle kunna förse sin thailändska sambo med, den är normalt sett inte speciellt dyr. Jag menar, jag har en sambo som är 45, jag tror jag betalar 23 000 baht om året. Och är väldigt glad för det, för hon råkade till exempel ut för en underlivsoperation. Och checkar upp var den bästa läkaren fanns, och det var givetvis på ett privat sjukhus i Bangkok. Så att det blev ju till att ta sig dit. Och allting gick i och för sig väl, men det hade kostat några 100 000 baht givetvis om man inte hade haft en försäkring. Så det tänker inte så många på, men oftast blir vi ju medfinansiärer på ett eller annat sätt i alla fall. Och då kanske det kan vara en billig penning att investera, kanske i en sjukförsäkring. Det var en annan sak. Jag kan säga att en annan faktor kanske som jag tycker man bör tänka på det är ju att nu så är det så att många tänker sig att ja, jag chansar. Jag behöver kanske ingen försäkring som jag sa tidigare. Man mår bra och så vidare. Och skulle det hända något allvarligare, då åker jag hem till Sverige. När jag fortfarande är skriven i Sverige så är det absolut inget problem. Om man inte är skriven i Sverige så kan man i sin hemkommun fortfarande få i praktiken fri sjukvård. Men då måste man gå som sagt, till en hemkommun som man vandrade utifrån. Även om det blir lite större eller högre patientavgifter. Men vad man bör tänka på nu med corona och allt annat är ju det att redan innan corona så hade vi operationsköer på 120 000 operationer. Och under coronatiden så säger man ju att det har ökat mellan 80 till 100 000 till. Det innebär att vi har en kö på närmare 200 220 000 operationer. Jag tror inte någon motsäger mig om jag säger att vi som är över 55-60 plus, vi lär inte vara de som är förstahandsprioriterade i sjukhuskön. Så att även om man nu får en sjukdom eller något liknande som man måste ordna till i Sverige, så är ju risken väldigt stor att man mer eller mindre hinner dö innan man får vård i Sverige. Då. Det är ju tyvärr så. Den här lite negativa sjukhusbilden som jag har då, eller vårdbilden, den lär nog bestå många år tror jag tyvärr, så att man bör nog tänka sig för om man har eller vill chansa så. Jag är lite orolig för många som tänker så, måste jag säga.
Låt oss lyssna på lite mera musik. Vad tycker du vi ska höra på nu?
Nu tycker jag vi lyssnar på This Is Love med Maroon 5.
Idag tipsar Claes om sjukförsäkringar som för oss som tillbringar en del tid i Thailand. Och Claes har även en Facebook-sida där han informerar om sjuk och övriga försäkringar, varvat med tips och information för alla som bor eller vistas mycket i Thailand. Ja, Claes, du kan väl börja med att ge oss adressen till din Facebook-sida.
Ja, som sagt, jag har ju en Facebook-sida och en Facebook-grupp. Gruppen gör att det blir lite lättare att söka bland dokumenten som jag har lagt in. Facebook-sidan, den är sjukförsäkring i Thailand. Och gruppen är bara sjukförsäkring i Thailand. Det går bra med vilken sån.
Ja, vi pratade om vad man ska tänka på. Och jag tycker mig förstå mellan raderna här, Claes, att ska man etablera sig i Thailand så är nog det första man ska göra det att kolla upp och skaffa sig en bra sjukförsäkring.
Ja, det skulle jag också rekommendera att man gör. Och jag skulle vilja säga så här, gå in på någon av antingen min sida eller min grupp och kika och läs lite grann om de jämförelser som jag har gjort bland de olika försäkringsbolagen. Det kommer en varje år på hösten. Och steg två, ta gärna och skriv några rader till mig på min mailadress som står på sidorna och gruppen. Och fråga om tips och råd innan ni skriver på en försäkring. Och det viktigaste rådet, det är väl att köp aldrig grisen i säcken. Det vill säga, köp aldrig en försäkring om ni inte har en policy. Hela policyn, inklusive det finstilta på engelska. Jag vet inte hur många som har blivit omkullpratade utav en försäkringsmäklare eller en bekant eller någon liknande och har köpt en thai-försäkring med alla villkor på thailändska och man har ingen aning om vad som gäller och vad som inte gäller, vilket kan bli väldigt tråkigt och har blivit för väldigt många tyvärr. Så att se till att ha en hel policy på engelska till att börja med.
Claes, när man kommer till Thailand så bland det första man gör efter att man har ordnat en försäkring kanske så tar man i kontakt med en bank och ska öppna ett bankkonto. Och de flesta bankerna i Thailand, de vill ju även sälja en försäkring.
Ja, det vill de absolut. Och vissa försäkringar är väl helt okej kan jag tycka. De har husförsäkringar till exempel som jag tycker, jag har själv en via Krung Thai, så att där finns det. Men när det gäller sjukförsäkringar, det är ju som sagt thailändska sjukförsäkringar hela bunten. Och som jag nämnde tidigare, jag är inte speciellt imponerad av de thailändska försäkringarna på något sätt. Så att de ska man nog vara lite försiktig med. Detsamma gäller faktiskt väldigt mycket reklam på nätet av olika nätmäklare. Och då ska man ju tänka på hur jobbar de här och vad tjänar de sina pengar på? Jo, de tjänar sina pengar på kommission från försäkringsbolagen. Så att det kanske inte är så att de prioriterar den bästa försäkringen för dig. Utan kanske snarare den med mest kommission för mig. Vissa försäkringar, jag vill inte nämna dem vid namn. Det är ju liksom inte så kanske bra, men... Men det finns en del som är framförallt ett par stycken som erbjuder väldigt bra försäkring på pappret. Det ser jättebra ut. Villkoren är, tycker till och med jag, väldigt bra. Och premierna är absolut toppklass. Problemet är att man då har gjort som så att man förbehåller sig rätten att höja din premie med över 100%. Om du har ett utfall, det vill säga om du får en skada i år som du vill ha en ersättning för, så kan man alltså höja den här med över 100% nästa år. Och många kunder har, människor som har kontaktat mig och sagt att ja, nu har jag inte råd att ha kvar den här försäkringen. En del har sagt till och med att de har blivit uppsagda därför att beloppen har blivit för höga, ersättningsbeloppen. Och det har man också förbehållit sig rätten för. Ja, och då är det ofta för sent kanske att hoppa över till en annan försäkring. Kanske dels på grund av ålder eller något annat. Så. Eller att på grund av den skada man har fått att man inte blir försäkringsintressant egentligen. Så att det är sånt här man måste se upp med. Har man inte koll och inte orkar läsa det finstilta, då är man i riskzonen.
Men Claes, det betyder att ja. Du faktiskt har orkat läsa allt det finstilta.
Ja du, jag har läst mycket finstilt på många försäkringar under de här 8 åren, det kan jag säga. Så att, man får ju en viss rutin i att läsa det finstilta också, har jag märkt. Även om jag tyckte det var väldigt jobbigt de första åren, så nu börjar jag ju faktiskt få in en kläm på det här och kan rätt, eller relativt snabbt se var så att säga, de lägger krutet på att dölja saker och ting. Så att, men det är sagt, det är en vanlig sak och det är samma sak här. Det gäller att man har lite koll och kan jämföra och vet var man gömmer undan saker. Och det är inte så lätt. Och jag menar, jag kan ju säga så här att innan det som hände mig när jag kom hit, när jag inte fick ersättning för min denguefeber, så hade jag nog aldrig heller läst ett endaste finstilt dokument från försäkringsbolagen. Men när får man 5 sidor med finstilt, vem fasen sitter och orkar läsa det? Och det är ju väl medvetet givetvis.
Ja Claes, du nämnde i förbifarten här lite grann om husförsäkring. Är du expert på det också?
Nej, jag är definitivt inte expert på husförsäkring, men det finns faktiskt riktigt bra husförsäkringar, vill jag påstå. De är rätt snarlika, jag har kikat upp några stycken, så att, och det finns även några förslag på min Facebookgrupp och sida. Så att, där kan man kika lite grann på olika exempel, så att, det bör man nog ha. Man kan ju få en vattenskada som jag hade och de kom samma dag som jag ringde och tog bilder och vi kom överens om vad de ersatte och att jag fick betala lite material och allt och det var klart på ett par dagar, så att, jag måste säga, imponerad.
Men Claes, thailändare i gemen, de har ju oftast inte husen försäkrade överhuvudtaget.
Nej, så är det. Och jag vill påstå att många experts som bor i Thailand inte heller har det, skulle jag säga. Tyvärr.
Är det för att de inte tänker på det eller för att frun tycker att det behövs inte?
Både och, skulle jag säga. Jag hade inte heller det, fast jag hade ett hus, eget hus i flera år, så hade jag heller ingen försäkring. Så att jag vet inte riktigt varför man inte gjorde det. Det är väl så att man kanske inte tycker att hemförsäkringen här, den innehåller absolut inte lika mycket som den gör i en svensk hemförsäkring. Du har inte de här resedelarna, ingen reseförsäkring ingår, ingen stöld, inget. Ja, men det är väldigt mycket som inte ingår, utan det är mera skydd, hus och hem, om det brinner ner, åskan slår ner, vattenskada, elskada. Det är mer den typen av detaljer som ingår. Och, som sagt, det är ju inte så dålig det heller, för jag menar, det kan hända. Jag har ju själv exempel på vattenskada, så att man bör nog kika. De är relativt billiga här nere. Jag betalar 6-7 tusen en ersättningsbelopp om det är 6-7 miljoner, så det kan jag tycka det är värt.
Men Claes, nu har vi pratat reseförsäkring, sjukförsäkring och vidrört lite grann om husförsäkring. Vad finns det mer att tänka på?
Ja, det enda är väl egentligen, det är väl att man har de här till, eller framförallt eftersom de flesta kör ju moppe någon gång eller motorcykel, så att man har den tilläggsförsäkringen som kostar ett par tusen baht ungefär, som även då innefattar en ansvarsförsäkring. För det är ju väldigt viktigt, skulle du köra på ett barn eller köra ihjäl någon människa, då är du i saxen i Thailand om det inte kan hosta upp någon miljon eller liknande. En halv miljon eller vad nu. Så att det bör man ha. Det är viktigt. Eller om man råkar tappa kontrollen och kör sönder ett fordon eller liknande på sidan. Det är farligt om man inte har. Det kan bli väldigt dyrt. Så att det är en billig försäkring som man bör ha. Extra försäkring. Du har ju en obligatorisk försäkring som täcker dig upp till 30 000 baht eller något liknande för skada, medicinsk skada om det skulle vara så. Men den här lilla tilläggsförsäkringen, ta den, det är viktigt.
Men Claes, I Thailand är ju liksom tumregel nummer ett bland thailändarna. Det är alltid västerlänningens fel. Och med tanke på det så undrar jag, ibland åker man ju MC-taxi eller vanlig biltaxi, och det är ju inte ovanligt att de kör oförsäkrade. Finns det någon försäkring som man själv kan ha då, så att man i alla fall inte står på bar backe efteråt?
Ja, det finns det väl givetvis. Du har ju, om de är orsaken till en olycka, så är det mer om för din egen vård, medicinska vård, om det blir någonting. Och där är ju som sagt, det är ju olycksfallsförsäkringen som då till exempel ingår antingen i en reseförsäkring eller i en sjukförsäkring. Så att man måste ha en försäkring som där olycksfall finns med. Det är ju jätteviktigt. Och en annan sak är det att titta då på en reseförsäkring, så är det ju inte alla reseförsäkringar som inkluderar om du kör din motorcykel eller om du har passagerare på din motorcykel. En del har exkluderat passagerare. Så att det är lite olika. Sen är det också så, det är inte alla som har motorcykel i körkort. En del har exkluderat om du inte har körkort. Det kan också vara väldigt intressant att veta. Så att man måste kolla upp sin försäkring lite noggrannare kanske från början, så att man vet vad som gäller. Så att man inte står där och de säger, nej tyvärr, det inkluderar inte om du inte har ett motorcykelkörkort. För det är inte många som har.
Nej, helt rätt. Ja, Claes, är det mer du vill berätta eller?
Ja, det finns mycket, men jag tror att det skulle bli lite för långrandigt. Så jag tror att det är rätt bra om vi avrundar lite lätt och istället låter de som är intresserade och tycker att det här är intressant gå in och kika på min Facebookgrupp eller Facebooksida och gärna återkomma till mig om det är några specifika frågor man har eller vill ha tips eller råd. Det går alldeles utmärkt.
Ge oss då adresserna till dina Facebooksidor.
Då är den återigen sjukförsäkring i Thailand eller enbart sjukförsäkring Thailand om vi går in i gruppen.
Idag hörde vi Claes berätta om sjukförsäkringen för oss som tillbringar en del tid i Thailand. Claes har även en Facebook-sida där han informerar om sjuk- och övriga försäkringar, varvat med tips och information för alla som bor eller vistas mycket i Thailand. Ja, Claes, då ska vi lyssna på en avslutningslåt, tänkte jag. Och vad har du valt då?
Och jag har valt en låt som heter Treasure med Bruno Mars.
Då lyssnar vi på den och så ber jag att få tacka dig för samtalet.
Tack själv. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure. That is mine.
Ni har just hört programmet Ordet är fritt med mig Bernt som sitter någonstans i Thailand.
Dyker alltid upp en varje slut. Åh, hör sen, är en slutras i ett listigt attribut. Han ringer och han språkar med människor varje dag. Tekniken är fantastisk, ett gigantiskt företag. Han dansar ut i eten som en rasande orkan. Och rösten ger mig gå. Det hörs att han är van. Och hör sen, dyker alltid upp ett varje slut. Och hör sen, är en slutfras i ett listigt attribut. Musikmixen har granskats av ett webbradiogeni. Intervjuerna har anpassats och lärt oss som publik. Skandinavien står i centrum. Dyker alltid upp i varje slut. Åh, hör sen, en slutfras i ett listigt attribut. Storslagen är glädjen för de som får vara med. Och intressant i genrens utgående led. Låttexter och frukter, restauranger och misär. Jag blir av intresse när vem som varit där. Och hör sen, dyker alltid upp inför i slut.